Hej och välkomna till podden Public Service med Hyckel. Här kommer ett litet sommarspecialavsnitt mitt mellan alla säsonger. För att vi kunde bara inte hålla oss. Ska jag säga något mer?
Nej, det var jättebra.
Bra, vi ska presentera oss också.
Ja!
Just det! Mm.
Jag heter Ami. Jag sitter i vår lilla gäststuga hemma för att jag har ett barn som härjar runt i hela huset.
Jag heter Jenny. Hanna.
Fan, Hanna, nu var jag först.
Kör!
Jag heter Jenny, jag sitter i Enskede. Jag har en glad koltrast utanför mitt köksfönster. Så om ni hör den så är det Enskede-trasten.
Och jag heter Hanna. Jag sitter i Forshaga i Värmland. Värmland. Det går så där med min värmländska. Den kommer inte naturligt till mig. Här är det frysboxar. Två stycken faktiskt som surrar.
Jag blir så avundsjuk på att du har frysboxar. Jag har bara ett litet frysfack. Jag heter Cecilia som är avundsjuk på Hannas frysboxar. Jag är också med i den här podden. Om man inte har lyssnat på den här förut så är det alltså en humorpodd av oss. Vi är en gycklargrupp och vi gör humor. Det är kul!
Ja. Förhoppningsvis.
Bra att du sa det så att folk förstår.
Inte sitter och är lite allvarliga nu när de lyssnar på det här. Nej. Kul. Vi har skitmånga avsnitt. Man kan lyssna på jättemånga. Vi har ju liksom gjort två säsonger innan där.
Vet ni vad jag har varit?
Tell us.
Jag har varit på kändisfest.
Va?
Ja, det kan man inte tro. Själv har jag inte gjort någonting för att förtjäna att gå på en sån fest. Men min man har tydligen gjort det. men vi kände inte igen någon. Det kanske säger något om oss. Men det var en väldigt det var jättekul. Men också lite konstigt. För det var liksom, man fick så här goodiebags som var sponsrade av olika ställen. Så när man kom så fick man så här från guldfynd och med lite värdecheckar. Och sen så var det flera andra liksom inne i ett tält som man kunde, ja, men, och så tittade vi de här. Och då fick man ett presentkort på 500 kronor. Alla gäster, och det måste ju ha varit typ 200 personer kom. 300, jag vet inte. Som fick ett presentkort på 500 kronor. På någon klinik. Och då tänkte vi så här, men, alltså vi bor i Värmland och det här låg på Stureplan eller något. Så vi kommer ju inte gå dit. Men man kanske ändå liksom kan, någon gång kanske man kan få en massage eller något. Och så blir man ju jätteglad. Det är ju kul att få saker. Och så senare på kvällen så kollar vi, vad kan man få på det här stället? Och då är ju det bara skönhetsoperationer. Och typ det billigaste kostar 2000 spänn. Och så upp till hur mycket pengar som helst. Och liksom så här med, man kan göra allt. Hakor och fett och hårborttagning och med olika trådlyft och fillers och jag kan ingenting om sånt. Då var det inte alls en lika kul present.
Nej, ni som är så jag fula som kommer hit, här får ni en
alla mina fula kompisar, här får ni något. Vi behöver det här.
Kan ni komma på min nästa fest när jag fyller jämnt igen? Då förväntar jag mig att ni har gjort vissa korrigeringar.
Precis.
En till haka i ansiktet kanske.
Och man kanske ska göra något kul.
Ja.
Fast man måste ju fortfarande lägga ut jättemycket pengar även om man fick det här presentkortet.
Ja, men det kan vara en näsa med riktigt mycket karaktär liksom.
Det är alltid kul att få saker. Om du går på fler fester så kanske du kan ackumulera tillräckligt många checkar för att göra någonting stort.
Perfekt.
Ja.
Eller så får man gå runt till alla snygga människor på festen och fråga om man kan få deras presentkort.
Ja, du behöver
inte
den här.
Att jag inte tänkte på det. I övrigt så var det en väldigt härlig och rolig fest med fantastisk livemusik och god mat. Och bubbel.
Men det är verkligen intressant att ge sina gäster så här. Om ni inte riktigt känner att ni duger.
Att det är jättekonstigt.
Men var det en födelsedagsfest?
Nej.
Eller, nej?
Nej. Det var någon slags årlig fest som var sponsrad av massa olika företag.
Ja, men det var inte en privatperson som hade...
Så det var också utlottning av grejer under festen. Då man skulle ha ordning på sina påsar som det stod ett litet nummer på, så kunde man vinna klockor och skärbräden och smink.
Som du kan lägga dig på paket. Om du vill skära bort något som du inte är nöjd med.
Brazilian butt lift.
Ja, men precis, hemmakit.
Do it yourself.
Det var inte så de la fram det.
Nej,
det var underförstått, vi fattar.
Man tror att man har fått en ballongpump och egentligen ser det liksom fettsugning för hemmabruk.
Oh. Men också så här, man upptäcker hur fruktansvärt ouppdaterad man är på att känna igen vilka som är något. För att ja, men vi stod och pratade med en pappa som var där med sina tre små barn när det ösregnade en sväng. Och sen senare på kvällen så visar det sig att ja, men det är han som uppträdde med låten Dansa, pausa, dansa, pausa. Det var världens röj. Mm. Men det borde man ju liksom ha vetat när vi stod där och bonda. Eller?
Alltså, jag hade du inte vetat. Är ju så känd. Du har ju liksom gjort ditt med vulgäris. Jag tänker att det är han som borde ha känt igen dig. Du har dessutom den här podden. Herregud. Oförskämt av honom, rent ut sagt.
Får ta upp det nästa gång.
Och kan du inte ens gå upp och live-podda lite?
Undrar vad han ska göra för sina 500 kronor.
Mm. Ja, men, dansa, så jag tänker att det var säkert ännu mer kändisar där.
Ja, alltså, jag har ju sett ändå på mina kanaler att det är några som har varit där.
Vad sa du?
Jag har sett på i mina kanaler folk, kompisar till mig som har varit där och som har uppdaterat mycket om. Och den här personen, oh hej, här är jag på fest med den här. Och sen vet inte jag kanske vem det är, men det verkar som att det är kända personer som kan saker som jag inte kan.
I bakgrunden på alla de här bilderna, Cecilia, så ser man en liten Hanna röja loss på ett bord.
Alltså jag har faktiskt alla. Försökt hitta Hanna på de här. Jag har lekt den här finding, vem det nu är. Svårt.
Jag kan inte säga att jag har hållit mig framme så.
Nej, jag är väldigt besviken. Jag tänkte att jag skulle liksom se dig crowdsurfa.
Vi kom dit klockan 5 när det började. Efter att ha gått upp 5 på morgonen och kört våra barn till Nynäshamn för att vi ska dumpa av dem till mina föräldrar på Gotland så att vi ska kunna gå på fest. Så när klockan var 12 på natten sen, då bara, nej, nu går vi och lägger oss i bilen. Jag sov i skuffen. Jätteglamoröst. Okej. Okay. Nu pratar vi om något annat.
Vi skulle ha fått 500 spänn på ett vandrarhem istället.
Åh, det hade varit så mycket bättre.
Men jag undrar, kan man använda de här, alltså de jobbar med såna här botox och sånt, kan man gå dit och bara, jag har migrän, kan ni fixa, alltså, eller så här, folk som har, vad heter det, vestibulit, alltså kan man gå dit och bara, jag vet att ni jobbar med de här sakerna, the stuff that I want, men jag vill ha det för det här, eller kommer de bara, sorry, det här är bara om du har komplex?
Jag tror att man måste injicera på ett annat ställe då än vad de är vana. Känns lite risky,
ja,
tänker jag.
Jag tänker om det liksom, om de har den kompetensen eller om de är liksom bara, det ska bara vara snyggt. Nej.
Bara snyggt. Ja. Men nu gissar jag.
Ja.
Det ligger fanns en sån, hur många behandlingar som helst.
Det ligger en sån skönhetsklinik bredvid min sjukgymnast som jag går till och de tittar ju alltid så snett på mig. Jag är ju där så ofta. Och så kollar de på mig när jag går förbi. Lite så här, där kommer de fula vanliga människorna. Som fortfarande inte, så kommer alltid ha cyklat dit svettig och håret står liksom på ända släpandes på något. Och liksom lite halvgrå. Och så kollar de snett på en med sina stora läppar och perfekta liksom hy. Och suckar lite. Och så får man inte använda, liksom, man får inte sitta i deras fåtöljer och vänta. Man får liksom helst inte använda deras toaletter. Man får inte använda deras liksom handsprit. Och det är väldigt liksom sådär, nej, då får du gå upp och sätta dig bredvid hennes. De är väldigt nervösa för att jag ska sitta där och skrämma bort deras kunder typ. Genom, tror jag. Att de kommer se mig och bara, nej, det här verkar inte funka. Det är speciellt.
Man sitter väl där innan man har gjort behandlingen?
Ja, men folk, ja, jag vet inte. Folk som sitter där är väldigt liksom... Jag tror att har man inte gjort någon, då är man lite efter redan. Mm. Liksom. Eller att man åtminstone har gjort sig snygg för att gå till sin behandling.
Ami, du ser lite annorlunda ut. Jag skulle inte kalla det ingrepp, men någonting ser lite annorlunda ut.
Utgrepp. Jag har färgat ögonbrynen.
Herregud.
Ja. Wow! För första gången i mitt liv. Aha. Jag tror att det här är min 40-årskris som har börjat. Jag tror det. Ja, men jag har börjat så här köpa hudvård med aktiva ingredienser och sånt. Jag inser att nu håller jag på att bli gammal.
Det borde ha varit du som gick på kändisfest och inte jag. Det fanns massa sånt där.
Och just ögonbrynen var det du kände att de här
är för gamla. Nej, men
åldersmarkörerna. Ögonbrynen.
Jag har säkert någonting här till dig.
Goodiebaggen kommer för.
Jag har ju liksom inte så mycket ögonbryn. Eller,
vi tog så mycket vi kunde.
Vi ser det.
Min man tjatade till sig en glitterspray.
Wow. Ursäkta, jag är lite hostig då.
Det där får komma med till Gotland sen alltså.
Ja, här. K-Ceutic post-treatment cream med K-komplex, glykoprotein, vitamin C och E.
Post-treatment? Är det någon specifik treatment? Post-treatment. Eller får man göra vad man...
Nej, vi har ingen aning.
Posttraumatisk
treatment. Slå sig själv lite i ansiktet komplex. Och sen köra på den liksom.
Jag har grejer nu.
Men berätta mer om ögonbrynen, Ami.
Ja, nej, men jag har ju inte så mycket ögonbryn. Eller jag har inte så mycket hår på kroppen överlag. Förutom på huvudet här har jag jättemycket hår. Vi har också tittat på en jättelång serie nyligen. Och där har alla jättemycket ögonbryn. Så jag har suttit och tänkt på det genom 7 säsonger. Bara, shit vad folk har ögonbryn. Alltså det är liksom 2 mördarsniglar i ansiktet. Mm. Tänker att det kanske man skulle prova innan det är för sent.
Och du skulle ta 2 såna.
Ja,
det smaka.
Jag tycker inte du har 2
mördarsniglar.
Det finns mördarsniglar resurser i min trädgård om man säger så. Mm. Särskilt nu när det börjat regna. Men jag valde att börja mer långsamt med bara traditionell färg. Jag fick panik när jag kletade på, för då är det ju svart. Då ser man ut som en seriefigur liksom. Herregud. Så att jag vågade inte ha på det så länge. Min son undrade vad hela friden jag höll på med. Mm. Jag försökte förklara. Blir det fint? Nej. Nej, okej. Asch då. Min sambo kom hem i morse. Han har varit borta en vecka. Han kan inte heller riktigt se mig i ögonen utan att se väldigt konstigt ut. Så att vi går och undviker varandra lite grann nu. Men jag tänker att det kommer väl kanske... Jag har semester.
Jag tycker det är modigt att prova.
Ja. Aha.
Men nu har jag också 2 små mördarsniglar i ansiktet.
Ja. Mm.
Jag tänker att jag kanske ska... jag kanske måste döpa dem till något. Så att jag blir kompis med dem.
Ja!
Ditt barn brukar ju vara bra på det.
Apropå mitt barn att döpa saker. Vi har en lång historia av att bråka kring tandborstningen. Jag har provat olika knep. Titta på filmer på bilar som åker ner i bunkar med vatten. Funkar det 4 månader. Göra olika clownnummer där man misslyckas med saker så många gånger tills han gapskrattar och då kan man borsta tänderna. Nu det senaste, det är att han har en liten tandborste som har en liten, liten isbjörn på sig. Mm. Den heter Lops. Och det är numera hans bästa kompis. Mm. Så nu går det jättebra att borsta tänderna. Jag får göra rösten då till Lops, men vi får borsta uppe och ner och i mitten och hur länge som helst. Baksidan med den här lösningen, det är ju att det är hans bästa kompis. Så att Lops får inte bara vara med och borsta tänderna, utan Lops får vara med på precis allt man gör. Han sover mellan oss i sängen. Han ska vara med och äta. Han ska med till förskolan.
Har ni införskaffat några reservlops?
Häromdagen så fick han också vara med och måla med tuschpennor, vilket resulterade i att Lops fick en ögonbryns makeover, kan man säga, och var helt knalllila. Där någonstans insåg jag att och det här borde vi haft fler av den här. Så nu har jag också blivit en sån förälder som springer runt i flera olika affärer för att hitta en specifik tandborste. Tredje affären hittade jag. Så nu har jag ett litet reservloppslager. Så nu har vi en borsta tänderna lopps och en följa med på utflykt lopps. Och gör väldigt så här smidiga ninjabyten varje gång man har borstat färdigt och ska ta med och ja, vad man nu ska göra, ut och gräva jorden. Än så länge har han inte kommit på det.
Nice.
Men det är bara en tidsfråga. Det är ett tips, men skaffa ett gäng innan du börjar med just den här tekniken. För man kommer snabbt till ett läge när man inte vill stoppa den där kompisen i munnen längre.
Det känner jag igen.
Men de är väldigt fina vänner. Det är fantastiskt att se.
Det är härligt.
Han har liksom inte varit så mycket för så här gosedjur eller dockor och så, men
plötsligt tandborste. Tänder det.
Grymt, plötsligt ja. Tänder det.
Ja. Humorpodd, har vi sagt det?
Ja, det var allt från mina ögonbryn och den lilla isbjörnen Lops. Det är det som händer i Västerås. Jag har semester.
Grattis.
Ja, men nice.
Gud vad nice.
Public service.
Jag har tänkt den här sommarspecialen. Vi har ju liksom uppdaterat om massa grejer på vår Instagram under den här sommaren. Det har hänt så himla mycket saker. Vi gjorde ju en show i våras, Vulgaris, eller Problemet med kvinnor. Där vi bland annat snackar om livmodern och hysteri och kvinnans anatomi. Och man tänker ju alltid så här, är det verkligen aktuellt det här? Hur viktigt är det? Väcker man, alltså slår man in öppna dörrar? Hej och hå. Och sen så kommer ju verkligheten och bara smack, smack, smack. Ha! Hold my beer. Och så är allting mycket värre. Så jag tänkte att jag skulle fördjupa mig lite inom det här med livmödrar och anatomi. Och eftersom att vi nu är en gycklargrupp och jobbar mycket med historia, så tänkte jag att, och jag har ju också haft ett litet tema på så här med bröstens historia och sådana saker, och klittans historia. Så att nu tänkte jag då livmoderns historia, och så kommer jag avsluta med ett litet quiz, eller en vart är vi på väg då. Ja. Så då börjar vi här. Då har jag hittat det här i Läkartidningen faktiskt, i någon avdelning som de kallar medicinsk konstpaus. En artikel som heter Barnafödsel och missfall på 1500-talet, en blandning av magi och logik. Magi som man alltid vill blanda in i sin livmoder. Och då på 1500-talet, då baserades mycket av det man tänkte på om livmodern på en gammal romare som hette Galenos. Som var liksom skitgammal redan då, 400 år. Det var liksom jättelänge sedan. Och man började tycka att det här var kanske lite ålderdomligt. Men då baserade man liksom det man tänkte om kvinnans anatomi på hans tankar. Och de baserades då på att livmodern var en kopia av mannens könsorgan. Och på grund av kvinnans underlägsenhet och svaghet så hade hennes könsorgan bara helt enkelt inte orkat ta sig ur hennes kropp. Och därför stannat på insidan. Tänkte även att kvinnans könsorgan var utrustat med ett litet horn. Och det var ju framförallt häxor som hade ett väldigt tydligt horn. Och livmodern hade 7 kammare, 3 för flickebarn, 3 för gossebarn och 1 för hermafroditer. Och de här olika rummen och livmodern kunde ju såklart flytta sig runt i kroppen och osamka massa besvär. Och det har vi redan pratat om i våran föreställning. Men då under renässansen, under 1500-talet och när den kom igång, då började man ju dissekera kvinnokroppen och kom fram till att herregud, 7 kammare och horn, det här verkar ju inte stämma. Chock! Herregud, alltså då. Och då hoppar vi från Läkartidningen till populärhistoria istället. För där kan man läsa en spännande artikel av Anna Larsdotter om hur forskningsfältet om kvinnokroppen liksom exploderade lite senare. Eller alltså det exploderade inte förrän 1800-talet. Fram tills dess så har man bara liksom skurit lite grann i kvinnokroppar. Det var också svårt att få tag i kvinnokroppar att skära i. Det var mest manliga brottslingar som man gjorde alla studier på. Om man fick tag i en kvinnokropp så var man väldigt, det var väldigt exklusivt att hitta en död kvinnokropp som man också fick skära i. Men då under 1800-talet, då exploderade liksom den här att få dissekera kvinnor. Till gagn, men också till mycket skada för kvinnorna. Och så här skriver hon då, jag citerar ur hennes artikel. Många kvinnor fick sätta livet till, eller skadades obotligt, medan den generella kartläggningen av deras genitalier pågick. Kvinnan är inget annat än ett fodral till sin uterus, brukade Uppsala-anatomen Edvard Claesson påminna sina studenter under föreläsningarna. Före 1860 förlade forskarna kvinnlighetens ursprung och säte till livmodern, denna mystiska kroppsdel som avvek från den mänskliga standardmodellen och därmed inte ville lämna vetenskapsmännen någon ro. Från omkring 1860 försköts dock fokus till äggstockarna. Kopplingen mellan kvinnans reproduktionsorgan och hennes liv och psyke i allmänhet kvarstod dock och växte sig allt starkare. En amerikansk gynekolog jämförde 1899 kvinnans genitalier med ett telegrafverk från vilket signaler sänds ut till systemets alla vinklar och vrår och genom vilket budskap, sjukdomsskapande eller inte, överförs. I äggstockarna och livmodern låg nyckeln till förståelsen av kvinnans biologi. Inte minst sexualiteten, som på olika sätt ansågs problematisk. Idéhistorikern Karin Johannisson har beskrivit hur kvinnorna under slutet av 1800-talet kilades fast mellan två motstridiga kategoriseringar, till skillnad från idag då. Samtidigt som det ansågs bevisat att kvinnan i allt styrdes av sitt kön, betraktades det som onormalt att hon upplevde sexuella känslor. Damned if you do, damned if you don't. Migrän, nevroser, smärtsyndrom, epilepsi, kräkningar, till och med mentalsjukdom. Det fanns snart inte någon åkomma som inte kunde härledas till gynekologiska defekter. Och det här har vi också tagit upp i vulgärisföreställningen. Åren 1879-85, mer än fördubblades antalet operationer. Även sådana där helt friska organ, till exempel äggstockarna, avlägsnades i syfte att kurera olika åkommor eller oönskade beteenden. Dödligheten vid de gynekologiska ingreppen var avsevärt högre än vid kirurgiska ingrepp i allmänhet. Men slutade man för det? Nej. Kring sekelskiftet 1900 var livmoderns läge ett ofta diskuterat ämne. En bakåtskälpt livmoder, idag betraktad som en normal anatomisk varietet, ansågs under en period på 1800-talet som en viktig orsak till allehanda kvinnligt lidande. Kirurgen och militärläkaren Fredrik Eklund tillhörde de som förespråkade olika ortopediska behandlingar för att vända livmodern, vars felläge annars kunde ge upphov till framför allt sterilitet och hysteri. Man ville såklart ha en militärläkare upp i vaginan. Det stift han konstruerade var tänkt att fixera livmodern i normalläge, men orsakade inte sällan inflammationer och till och med dödsfall.
Mm. Vänta, vad sa du? Ett stift?
Uff. Ja. Aj, aj.
Ja. Ska du upp med liksom en häftpistol?
Ja.
Och sätta fast? Nej.
Ja, lite så. Precis.
Nej.
Häfta fast. Känns som en oerhört godtycklig förordade då istället för ett stift. En operation där livmodern syddes fast i bukväggen. Så till exempel professorn vid Karolinska institutet, Frans Westermark. Han möttes dock av motstånd från en del av sina kollegor, och allt eftersom tiden gick vände sig fler och fler gynekologer mot det rådande furor operativus, operationsraseriet som det kallades, och som hade fått till följd att tusentals kvinnor tvingats offra både fortplantningsförmåga och liv. Men då tillbaka till idag. Det här var då lite historia om livmodern. Varsågoda.
Uppfriskande.
Eller hur? Med betoning på friskt. Idag då, så tänker man ju så här, gud vad långt vi har kommit. Haha, nej. Det kan man ju se på vår Instagram, att där opereras det ju hejvilt. Man tar ju bort livmodrar lite till höger och vänster på kvinnor som inte behöver få sin livmoder borttagen. Det har ju avslöjats nu, att Skaraborg till exempel, har det hänt. Och då har de ju nu då kommit fram till efter det här att anledningen till att det opereras bort lite hejsan hoppsan livmödrar. Det är för att läkarkåren inte har kommit överens om någonting inom det här. För det forskas ingenting på det. Men det de nu har sagt att de ska börja göra, det är att de ska gå tillbaka till en 100 år gammal metod där livmodern ska sys fast i slidväggen, eftersom det är minst sämst. Det som har hänt i Skaraborg är ju att kvinnor har fått väldigt mycket problem efter att de har fött barn, vilket ju är helt vanligt, tyvärr. Och då har de opererat bort livmodern, för de har sagt att då kanske du kan få framfall, till exempel. Eller om de har haft framfall. Väldigt många gånger så har det här inte hjälpt. Det har inte varit orsaken, utan man har bara opererat bort livmodern ändå. Och kvinnan har inte fått hjälp med sina problem överhuvudtaget. Och man har sett att det här har varit helt kontraproduktivt, för att då kvinnan heller inte har kvar någon livmoder, då kan man liksom inte gå tillbaka och fixa med saker. Men plus att hon då dessutom blir steril utan att kanske ha velat det. Väldigt ofta. Så det har varit ett liksom experiment. Och då har de kommit fram till att det de nu ska göra, eftersom att de inte är överens om det här, så kom de då efter den här skandalen, så gick de ut och sa att nu ska vi börja med en 100 år gammal metod som kallas Manchester-metoden, som alltså går ut på det här som vi nyss pratade om, att sy fast livmodern i slidväggen, för det verkar vara det minst sämsta. Och anledningen till att man då föreslår den här 100 år gamla metoden från 1800-talet är då för att man inte forskar på det här. Och det är ju inte så konstigt. För kvinnor är ju bara en liten, liten subgrupp i samhället. Det berör ju inte så många. Det är ju ändå nästan ingen på planeten som har blivit född. Så det är ju ingen som liksom har en relation till den här saken. Kvinnan är ju, det är nästan inga, det finns nästan inga kvinnor överhuvudtaget. Förlossningsskador drabbar ju bara den som har fött barn. Och det är ju bara var tolfte som får framfall. Vilket ju faktiskt bara är ungefär 9167 kvinnor i Sverige varje år. Så att det är ju helt rimligt att man inte liksom forskat fram någon bättre metod för att få livmodern att inte trilla ut ur slidan. Eller trilla fram. Men de säger nu att efter det här med Skara då, då har de börjat diskutera det här. Och om 2-3 år har det säkert hänt en del saker. Så det kan man ju vara jätteglad för. Att då kan det ha hänt saker. För nu i höst så ska de börja prata om det här, har de sagt.
Ja.
Ja. Ah, gud. Man blir
så håll in era framfall tills dess.
Ja, precis. Mm. Hold on to your livmödrar. Men då kör vi ett litet modernt anatomi-quiz nu då, tänkte jag. För att avsluta detta.
Hurra!
Hurra! Vi börjar med, det är alltså då en vart är vi på väg. Och vi värmer upp med en liten, ja, vi kör bara en liten uppvärmningsrunda. För 10 poäng. Axeln sitter högst upp på denna. Vad kan det vara?
Armen.
Ja! Vad bra! Gud, vad bra! Jag är så stolt.
1 poäng till mig!
Ja, 1 poäng till, 10 poäng till Ami.
Med 10.
Oj, okej.
Okay. Okej, okay, då kör vi själva huvudfrågan då. Det här är alltså en utslagsfråga kan man då säga. Det är bara en utslagsfråga.
Ett väldigt kort quiz.
Ja,
så kan men det vara. Kärnfullt, jag gillar det.
Ja. Hur många poäng är den här värd?
Ja, då börjar vi med 10 poäng. Mens kommer ut här.
Slidan.
Mm. Livmodertappen.
Nej. Vill du gissa, Hanna?
Nej, det vågar jag inte.
Nej, okej. Okay. Okay.
För men nu har de andra, är de andra ute nu? Är det bara jag kvar?
Nej, man får gissa igen. Man får gissa igen. Okay. För 8 poäng. Barn föds genom denna.
Vulvan.
Nej.
Jo.
Tyvärr, Jenny.
Om jag inte har missuppfattat allt så jo.
Det är otydliga regler här, tycker jag.
Ja. Jag har missat någonting.
Födslokanalen.
Nej. Nej, oh, det är pinsamt hörni. Okej, okay. För 6 poäng. En kroppsdel som bara hälften av befolkningen har.
Framskört.
Nej.
Fetis då?
Nej. Okej. Okay. För 4 poäng. Om man tar sig lite närmare naven så hamnar man vid urinröret.
Svar ja.
Nej. Nej. Nu får ni gissa här.
Va?
Ja.
Säg det senaste en gång till.
För 4 poäng. Om man tar sig lite närmare naven så hamnar man vid urinröret. Just nu sitter alla och tittar på sina skrev.
Nej, men det är så väldigt tredimensionellt. Ja. Vilket håll närmare naven när man är på insidan liksom? Ja. Urinröret?
Ja. Ja, har du några gissningar?
Jag håller fast vid slidan. Men jag förstår tydligen inte reglerna för det här.
Okej, nej det kan vara svårt.
Jag är jätteförvirrad just nu.
Okej, för 2 poäng. Livmodern är slutdestinationen.
Är vi på väg in nu?
Ja, men vart är
genom
vi?
Genom naveln.
Nej.
Nu är det medeltid här igen.
Ja. Nej, det här är ju ett modernt quiz. Det här är från liksom, jag har checkat senaste läkarkunskapen.
Analen.
Ja, svaret är såklart ändtarmen. Herregud, ja. Det är som att ni inte ens läser nyheterna.
Nej, förlåt.
Nej. Den här senaste läkaren som skulle operera bort en livmoder som då råkade gå in via ändtarmen med sin tång och hon får nu ha stomi istället för det här lilla misstaget.
Så tråkigt.
Det var ju pinsamt att ni inte kan modern anatomi.
Ja.
Men jag har inte forskat så mycket på det här.
Nej, det hörs. Men du får ett tröstpoäng för du gissade rätt på armen i början.
Jag fick ändå 10 poäng då, vill jag bara.
Just det.
Ja, det är
ja, och du bra. Fick ju också 2 poäng här för du gissade på analen på slutet.
Ja, och 12 vadå, poäng 37 år och en bra spegel, jag har inte lärt mig mer än så.
Nej. Men det är...
Ja, och jag skrek fittis faktiskt, så att jag tycker jag får någonting för det.
Ja.
Nej.
Jag tyckte det var bra. Och det var, kände din förvirring, Hanna, och jag kan tänka mig att han, den här läkaren, eller jag vet inte, läkaren, att den var lika förvirrad som du. Så du får också lite emotionella poäng.
Ja, tack. Vad får man höra ledtråden på 1 poäng, om det fanns någon?
Nej, men de har ju bara så 10, 8, 6, 4, 2.
Okay.
Men 1 poäng hade kunnat vara där läkare stoppar tänger.
Ah.
Det hade kunnat vara.
Aj.
Så det var allting från medeltida till modern kvinnoanatomi. Varsågoda! Public service!
Och jag fastnade lite grann på det där med att man hade ett horn. Vet du något mer om det? Eller vad är det?
Vi är alla enhörningar.
Ja, men jag tänkte det också. Är det därifrån det mytologiska väsenet?
Ja, alltså väsenet. Det är ju att det var ju framför allt, alltså jag, att det kvinnans könsorgan var utrustat med ett horn. Och då vet man ju inte ifall då i könsorgan att man då menar klittan kanske. Eller om man menar typ livmodertappen. Eller om det bara var någon kvinna som hade installerat någonting för att typ stoppa våldtäkter och satt fast ett litet horn för att liksom...
Kyskhetsbälte.
Precis. För de skriver ju att framförallt häxor hade ett tydligt sånt. Så det känner man ju att det är någon som inte är helt nöjd och därför kallar en kvinna för en häxa. Men jag har inte forskat mer i det, men det är ju lite spexigt. Ja, det börjar också regna lite här, så om man hör lite regndroppar i bakgrunden på mig så är det för att...
Ja, men klittan kan ju kännas lite grann som ett horn så här, när man blir upphetsad.
Ja, absolut. Och det har ju provocerat många enhörning. Män. Så att det...
Eller som en enhörning.
Och det kan man ju, man ställer sig på alla 4 liksom, med magen upp mot taket. Så man har liksom armarna bakåt. Och så vandrar man liksom. Och så kan man leka att man är en enhörning. Och man liksom är naken. Så man sätter liksom... Eller man går upp i brygga.
Alla 4 med armarna upp mot taket.
Nej, men magen upp mot taget. Och så har man armarna liksom neråt. Okay. Så man liksom går så. Eller om man går upp i brygga.
Men det här är också ett ämne jag känner att jag forskats för lite på. Kopplingen mellan fittor och enhörningar.
Verkligen.
Ja, men det är en illustration waiting to happen, det är det ju.
Ja.
Oh yeah!
Ja.
Jag har redan börjat vänta.
Ja,
det här blir bra merch, hörni.
Vi ska ju kanske göra en enhörning på Livrustkammaren. De jobbar ju mycket, de vill ju väldigt gärna ha historiska kopplingar. Så vi kan...
Där. Då är det du som kommer in på alla fyra. På magen mot magen.
Framtidens läkare som uppfostras där.
Exakt.
Ja, eller historiker
för den delen. Inlärningssnipporna.
Alltså det här måste ju vara med också.
Så går ni synkroniserat in.
Ja, men och i showen i sommar när vi kör Hyckel och demoner på Medeltidsveckan 8-10 augusti, då kanske det kommer enhörningssnippor. Vem vet?
Kan vara hyckel och häxor.
Hyckel och häxor. Ja, och vi kan göra en liten midnattsriot. Hyckel och häxor.
Köra. Då får ni ringa mig så jag får med på FaceTime, okej?
Okay? Oh ja, 100%.
Public service.
Public service.
Bow. Vi vill ha en ordvits.
Ja, ja, alltså. Ja, just det. Ja, för vi hade ju en kickstarter när vi kickade igång det här för ett år sedan. Och då var det några som köpte ordvitsar. Några har vi redan haft i podden. Men nu har vi en kvar som ska få en ordvits på sitt namn. Som tack för att hen kickstartade oss. Ami, du hade ju skapat något coolt.
Jag har min vana trogen då skrivit en limerick. För att det är så jag ordvitsar. Också försökt göra research. Så det här kommer eventuellt bli internt mellan bara mig och ordvitspersonen. En loppande nörd vid namn Lincoln firad födelsedatum med perfektion. Men brädan fick spel på Gottkonens del tack vare ett proffs i reception.
Wow! Men internt? Jag förstod ingenting.
Nej, precis. Nej. Internt mellan mig och den här personen.
Bra!
Fint.
Ja, eller hur? Jag,
applåd!
Ja.
Ja, vi får se om det... Om det bara är internt mellan mig, eller? Men som jag har förstått det så firar den här personen födelsedag samma dag som jag. Och som våran klippare Kristoffer, så att det är en ypperlig dag att fylla år på, måste jag säga. Bra där. Det var allt från mig.
Nice.
Det var väldigt fint. Jag har frågat ChatGPT om bra... ordvitsar.
Det är ju alltid en fröjd.
Ja, men det var svårt för att den ville väldigt gärna bara skriva om Abraham Lincoln. Och ChatGPT är liksom så där på humor. Men en som då handlade om Abraham Lincoln var varför var Abraham Lincoln så bra på att spela kort? För att han alltid hade en ärlig hand. 4 score och 7 kort sedan. Så himla tydligt. Wow. Ja.
Det är
Så höll vi på lite så. Och sen så till slut så fick jag specificera att kan du skriva en ordvits som inte handlar om USAs president? Självklart. Här kommer en ordvits om namnet Lincoln. Varför blev det så tyst när Lincoln skulle säga sitt namn? För att han tappade Lin.
Det är så dåligt. Det är så dåligt.
Ja. Ha? Ja. Så då bad jag om en till, för jag tänkte att jag skulle få upp standarden. Varför hade Lincoln alltid problem med att hitta rätt? För att han alltid var confused.
Den var bättre.
Ja. Jag tänker också, och då tänker jag vidare då, vad kallas det när Lincoln blir arbetslös? Han är på Lincoln-kurs! Den här är då inspirerad av den sista då, som var då ChatGPT skrev: vad sa Lincoln när han vann en biljett till en resa? Jag gissar att jag är på L-in-kon-kurs. Ja. Så att det är väldigt många ordvitsar här, vill jag bara framhålla.
Jag skulle stoppa efter ord. Det är väldigt många ord.
Det är väldigt många punkt. Ja, det är sant. Men där så, men många ord. Och ja, det är så jag känner att so far så är inte just humorbranschen jättehotad av ChatGPT.
Nej. Vi har lite kvar att göra. Det känns bra.
Så varsågod, Lincoln. Hoppas att det här var en fröjd.
Det var det för oss.
Hurra! Och tack för att du gjorde våran podd möjlig. Framförallt. Public service, public service, public service. Public service.
Hörde ni koltrasten?
Nej.
Det var väldigt fint efter Hannas.
Jag hör den.
Vad har du för specialljud?
Nu är det du, Jenny.
Jag? Vad jag har för specialljud?
Nej, nu får du prata. Nu får du prata.
Varsågod. Ja, tack, tackar. Ja, vad ska jag säga? Jag har cancer. Ja, så det är det som händer för mig just nu. Jag tror det var när vi skulle spela in senaste avsnittet som skulle vara, eller som var säsongsavslutningen, så hade jag precis hittat en knöl i bröstet och egentligen så skulle jag haft en prata under den, det poddavsnittet, men jag var inte riktigt i skick, så då blev det lite annat lull från mig den gången istället. Och den veckan så blev jag undersökt och det var bröstcancer. Så det är det jag har pysslat med heltid sen dess. Mm. Tänkte ta upp
Berätta.
Det liksom.
Mm. Vad stega igenom oss.
Hur länge sen var det?
Förstår vad jag menar.
Hur länge har det gått nu?
Nu ska vi se om någon kan hjälpa mig räkna, för jag är så dagvill. Jag vet knappt liksom upp eller ner vilka dagar, veckor eller månader vi är på nu. Just. Men det var det efter påsk.
Precis, det var någon gång i april du fick beskedet.
Liksom. Det måste det kan det ha varit. Ja. April. Gud, ja, det
och
var
nu är det mitten på juni.
Ja, det står det till och med i telefonen. Ja, vad ska man säga? Var ska jag börja? Vad tycker ni vart?
Men vad får du för behandling?
Först så var det ju 3 veckor av utredningar och tester och prover och meck för att ta reda på exakt vad, exakt var, exakt hur, exakt varför. Och liksom lägga en plan. Och sen när man fick veta lite mer vad det rör sig om och hur mycket och var och alltihopa, så kommer de fram till att vi börjar med en fertilitetsbevarande behandling. För att cellgifter skulle jag få sen. Och cellgifter kan påverka fertiliteten. Och eftersom jag fortfarande är ung, relativt, så tänker de att då bevarar vi det, så att det är ett alternativ i framtiden. Och det är schysst att man får det. Och att de bara gör det. Så att nu har jag gjort den. Och jag är inne i smack mitten av cellgiftbehandling. Och då, hela min behandling då ser ut att jag får 8 tillfällen av cellgiftbehandling. 2 olika typer av cellgifter. Så först 4 omgångar av en. Och sen 4 omgångar av nästa. Och det är varannan vecka jag får dem. Och sen blir det operation. Och sen blir det strålning. Och sen blir det antagligen lite mediciner ett tag. Så nu har jag igår firat min halvvägsa genom cellgifterna.
Ja!
Tog en öl. Ja. Och det var jättegott.
Så jävla bra.
Ja, och Cecilia var med och det var superkul.
Ja, det var jävligt fint.
Jag ska bara ta lite vatten. Ja.
Men Jenny, visst är det så att du upptäckte det här i väldigt god tid?
Ja.
Så utsikterna, du har en bra prognos.
Ja, jo, men så är det ju. Och alltså, det finns ju så många olika sorters bröstcancer. Men jag tror att siffran är att 95% av alla med diagnosen bröstcancer blir botade i Sverige nu. Och det är ju helt otroliga siffror. Och Jag har ganska mycket tur såklart, för jag hittade den supertidigt. Den låg bra till så att jag hittade den. Och jag svarar skitbra på den här behandlingen. Och den är nästan hälften så stor nu som den var först. Så att det är hälften av behandlingen, hälften av storleken. Det är verkligen best case scenario, så att det kommer ju gå jättebra. Mm. Det vet vi. Och det är ju ganska skönt att veta. Mm. Det tog ett tag innan vi visste det. Och då var det inte så kul. Men nu kan man ju, nu känner jag att jag kan liksom vila i att jag vet det. Mm. Och sen är ju behandlingen fruktansvärd liksom. Så är det ju.
Jag är nyfiken på hur du hittade den. Har du liksom, var det att du råkade stöta på den? Eller har du en rutin att liksom klämma igenom regelbundet?
Jag är ju ganska rädd för cancer, så att jag brukar noja för att ha cancer. Mm. Så att jag, och sen fick jag cancer. Så att jag har en ganska bra rutin att kolla igenom boobsen i duschen. Mm. För min mamma hade bröstcancer för 10-ish år sedan. Den var inte genetisk, så att, då har inte jag varit kollat mig på grund av det. Men jag har nojkollat för att. Och sen så tyckte jag att den var, alltså det var ganska tydligt. Den kom plötsligt och tydligt. Så att det var en rutincheck.
Mm. Mm. Så jävla bra. Rutin.
Ja, så jävla bra. Att
det gjorde det. Så skaffa en sån rutin.
Ja.
Ju tidigare desto bättre. Börja nu. Bara kläm.
Verkligen.
Men då, och det finns också på... jag tror att Cancerfondens hemsida så finns det ett litet tuttkännarchart som man kan, hur man ska kolla igenom. Mm. Och alla boobs är olika och man har ju massa saker i boobs. Och,
alltså det är rätt knöligt i dem.
Det
alltså.
Är rätt knöligt och det ska det vara liksom. Så att man får känna igen sina egna knölar och vart man är i cykeln. Det blir också olika knölar då. Och stort och svullet och att man måste lära känna dem. Så att man kan landskapet i sina boobs.
Ja, och två saker som vi pratade om igår som jag tyckte var... Alltså dels det här att det inte är någon statlig finansiering till den här, till forskningen. Utan det är bara privata donationer. Så om man sitter och har lite pengar över, så donera till den här, till forskningen. För det är inte,
ja, men gör det.
Det är inte staten som betalar. Men vad heter det?
Vem gillar inte boobs liksom?
Ja, men och sen så snackade vi om att det var så lite stöd innan du liksom hade fått veta exakt vilken form det var.
Mm.
Så fanns det inte så mycket stöd.
Nej, det var en... nu gick jag ju en lite så här kringlig, krokig väg, vilket jag kanske inte rekommenderar. Men eftersom min mamma har gått igenom det här tidigare, så har hon en klinik som hon går till regelbundet i Stockholm. Så eftersom jag var orolig så tänkte vi att vi skulle undersöka det så fort som möjligt. Bara få det överstökat, för att antagligen är det ingenting. Det är väl en körtel som har blivit tokig liksom. Så då gick jag till hennes klinik och den är privat. Och då blev det ju lite svårt. Ja, dels är det dyrt, men... Jag kände att jag kastade pengar på det här problemet och så får jag skämmas. Men sen så när jag väl blev undersökt där, så det jag hade råd att göra, det var en kläm av en läkare. En handkläm och ultraljud och en mammografi. Sen så skulle en biopsi, det kostar jättemycket mer och det går liksom inte. Men jag tänkte att... Efter de här grejerna så har vi säkert avskrivit vad det nu skulle kunna vara. Men så blev det inte. Och de kunde se på skanningarna liksom att det, du har cancer. Det här är en cancer. Det dumma är att att de vet att jag har cancer sätter inte mig på cancerkartan än. För man får bara diagnosen på en biopsi- svar.
Mm.
Så att jag hade cancer, men jag hade inte cancer. Mm. Om ni förstår. Jag hade absolut cancer, men det var liksom inte officiellt. Så då behöver jag skickas till Karolinska blev mitt sjukhus. Och där ska jag då invänta att få en biopsitid för att då få veta att jag har cancer. Vilket vi visste att jag hade cancer. Så det var liksom en rundgång av cancer. Men då fanns det heller inte, då tillhörde jag liksom inget sjukhus än innan jag hade det på papper. Och det tar ganska lång tid att få en biopsitid. Och sen så när man har tagit biopsin så tar det 10 dagar från att de har huggit en i bubset till att man får veta att man har någonting. Cancer då, i mitt fall. Så att då var det 3 veckor.
Ja, det är så många dagar.
Det är, alltså jag har åldrats 27 år på de 3 veckorna. Min hjärna var rotmos liksom, det var...
Jag har en ögonbrynsfärg du kan få låna, det hjälper inte, men det...
Ja. Tack. Nej, men det är kul grej absolut med just ögonbryn. Ögonbryn är det typ enda håret jag har fått behålla, det och fransar. Så att det här är mina ögonbryn.
De är väldigt fina.
Trevligt tycker jag att man får behålla någonting. Så här långt i alla fall. Vi får se på nästa selft. Det kanske flyger. Men skitsamma. Jo, men precis. Så att när jag väl fick beskedet på biopsin, alltså på papper, då blev man ju indragen i att få kuratorer och kontaktpersoner och onkologer och allt vad det är. Men innan dess så var det jävligt, jävligt. Och det var jävligt själv. Och det går liksom inte att komma runt att bara sitta med att jag vet inte vad som kommer hända.
Nej, det är ju helt jävla omänskligt att behöva sitta där och
det
vänta.
Det är det. Så att, do not recommend. Och jag, det var liksom att det var olika faser i det också på något vis. För först så var man chockad. Och då mådde jag ändå ganska bra, för det tror jag var väl adrenalin och det kändes overkligt och det var lite skönt att slippa pendla till jobbet några dagar. Så att det var liksom chock och sen kommer insikt och den är inte lika kul. Så att det har varit slitigt, jävel så slitigt. Det är fan obeskrivligt, helt, helt obeskrivligt. Men sen får man veta mer. Och jag har ju tur då på många sätt. Att jag vet vad det är för någon. Och den är botbar. Och min är tidigt upptäckt. Och allting går så himla bra. Mm. Så den värsta tiden är absolut över för min del, känner jag. Även om behandlingen är... Ja, hur fan ska man... Jag går inte att beskriva den heller. Men den psykologiska existentiella ångesten... Att ha det oavbrutet i 3 veckor. Man är aldrig detsamma.
Mm. Nej.
Och man får bara leva med det. Man får ha det i sin ryggsäck och bara, det här är en erfarenhet jag har nu.
Jag vill ta sig igenom. Det är väl det värsta att så här, det kommer komma ett svar och man kan inte skynda på det svaret.
Ingenting. Ja, det var det som var så hopplöst. Jag tror jag skrev till er liksom. Och bara, jag kan ju inte åka till psykakuten för de kan ju inte ge mig vad jag vill ha heller.
Nej.
Ingen kan hjälpa mig. För att ingen vet. Mm. Och jag höll på. Jag till och med ringde en präst någon gång. Liksom, och det var inte heller bra. För det enda han förstod på mig var ju att jag sa att jag har cancer. Och jag är rädd för att dö. Och han bara, ja, alla ska ju dö. Jag bara, han vet ju inte. Och jag kan inte bli bemött då som att jag ska dö. Men ingen kan ju ge det till mig i det läget. Nu kan de ju det. Men då. Så man får bara sitta med den. Så det var det. Ja.
Hur har relationen till dina bröst varit och förändrats under den här tiden?
Jag bara tar lite vatten, förlåt. Det är också så här att man tar väldigt mycket mediciner för att motverka biverkningar från cellgifterna. Och alla mediciner blir man torr i munnen av. Så att jag bara välja vatten nu. Boobs. Gud vad svårt det var. För att just när jag fick beskedet så var det ju... Alltså, någonting jag kommer ihåg så himla... Alltså, jag kommer ihåg allting kristallklart. Ingenting är luddigt. Men någonting jag vet var så himla besvärligt var att nu ska jag gå hem. De skickade som hem mig från sjukhuset med en bröstcancer, med en tumör. Och det är jättefarligt. Ni kan inte skicka hem mig med en tumör. Jag ska ha den här, jag ska ta med den hem och jag ska sitta med den och jag ska titta på tv med den och vi ska åka buss tillsammans och vi ska sova. Mm. Alltså det blir det är så här, panik i hjärnan. Så att, jag vet, jag duschade med bikinitopp en månad.
Mm.
För jag bara, jag vill inte se det och jag vill inte röra det och jag vill inte känna det och jag vill inte, det här får inte, jag bara, så att den relationen bara, jag la ner den. Vi gjorde slut.
Mm.
Och så bara, var vi ofrivilliga sambos.
Mm.
Oh.
Ja. Mm. Och så tycker jag väl, alltså, ja, men det var som att de tillhörde liksom inte mig. Det var liksom ett projekt de höll på Karolinska. Jag åkte dit med Bubs. Jag har bara i ena, så att jag har en jättetrevlig tutte och en svikapatte liksom. Så att man får vara glad för det.
Svikarpatten.
Och det är faktiskt mitt favorittutte som är den som har, som är oskadd. Mm. Så det får man vara glad för. Jo, men och sen så åker man till Karolinska. Jag är halvnaken på sjukhus hela tiden. Alla klämmer, alla kollar och någonting. Och sen så skulle de ta, de ska markera vart den sitter. Så att man ska kunna mäta den och liksom följa hur det går. Och då gör man, alltså det är tatueringar. Men de kallar det kolprick. Och det är jättemycket mer omständigt och smärtsamt än en vanlig tatuering. Så att nu har jag liksom prickar på runt här då.
Som en härlig påminnelse om du skulle att, glömma bort att, ja, du, att det har varit en tumör där. Ja,
ja,
kul.
Ja.
Vilken fest.
Ja. Nej, men så att jag bara känns att det här är inte mitt. De pillar med det här och jag
måste ta hem den.
Så pepp där jag måste ta, ja, det är liksom ett skittråkigt husdjur som bara kräver massa av en och så måste man hålla på. Men nu, alltså det är så svårt att berätta för det blir som att allt är liksom en sjustegsraket. Mm. Och allt går ihop i varandra liksom. Jag har, apropå så här invasiva saker i kroppen så har jag också haft till första cellgifterna så hade jag en pickline heter det. Och det står väl för någonting och jag orkar inte googla det men det är liksom en greja man sätter på armen. Som har ett rör som går in i venen och går upp liksom från överarmen typ biceps och den går upp i, över axeln och ner över hjärtat typ invärtes såklart. Och sen så går det ut så man kan liksom ta blodprov ur den och man kan ge cellgifter då i den för att cellgifter är kärlretande. Och då kan armen bli trasig om man inte har en pickline som då skjutsar in allt rätt upp i systemet liksom. Så då har jag haft den här jävla picklinen och existentiell ångest var jobbigt. Men pickline var också skitjobbigt. För att det är också, det är liksom, och den sitter där och sen så är den i klister, i en sån tejp. Och man måste vara jätteförsiktig för att om den blir infekterad så går den infektionen rätt upp i hjärtat och då blir det jättefarligt superfort. Och så ska man lägga om den varje vecka, en gång i veckan. Och det måste man göra på en vårdcentral. Och vårdcentraler är inte så himla hjälpsamma kan jag tycka. Det är svårt att få tid. Så att det var liksom också ett till husdjur man var tvungen att ta hand om som man absolut inte ville ha.
Oh, hon som du berättade om på Kry. Alltså roten till allt och hela världen.
Ja. Nej, precis. Vill ni höra om Kry lite fort?
Ja, ja det vill ni.
Okej, okay. Det blir kanske väldigt långt, förlåt. Men jo, senast, sista gången. För, eftersom, fan vad svårt det är att berätta där. Men, den här picklinen, den skulle jag ha till den första typen av cellgifter. Och det var 4 gånger. Den är inte obligatorisk att ha till nästa typ av cellgift som jag får nu 4 gånger. Som är de sista 4 gångerna. Sista 4 gångerna. Så att då har också blivit så att jag är naturligtvis allergisk mot den här tejpen. Så huden har liksom, jag får brännblåsor av tejpen. Så att senast då så tyckte min onkolog att då kan vi ta bort picklinen efter de här första cellgifterna. Så att nu är min arm tillbaka.
Hurra!
Den är lite bränd. Men jag har liksom ingen pickline och jag kan duscha och jag kan bada och jag kan träna. Jag kan lyfta saker som är mer än 10 kilo och starkt. Ah! Och allt som man vill göra med en arm. Jag kan sova på den. Ja, hur kör man? Vad var jag?
Kry.
Kry.
Kry, tack. Nej, men att få bort picklinen, det har varit en sån frihet. Så att det är ja. Cecilia stod klappade på min arm igår. Det har blivit som en erogen zon i hela armen. Och man bara kan klappa på den utan att det är liksom en...
Ja.
Men helt klart värt en öl.
Otroligt värt. Då skulle jag i alla fall en sista gång få den omlagd innan den här sista cellgiften. Och då sista cellgiften, det var då vi rökte den liksom. Inte vi utan min sjuksköterska, inte jag. Och då kom jag till Kry. Pickline är ju lite viktigt eftersom den andra änden av den här dongen liksom sitter ovanför mitt hjärta, så vill man ju gärna ha liksom ett lite förtroende för personen som ska pilla med den. Och eftersom min arm är bränd av blåsor så vill man också liksom bara känna sig lite fluff omhändertagen med någon som gärna är kompetent. Jag går in, jag träffar henne. Och jag får lägga mig på en sån här brits och de lägger en massa saker under och drar fram sprit och grejer. Och så berättar jag att det här är sista gången jag kommer lägga om den här, för nästa gång så kommer vi ta, för, ja, på tisdag då sa jag då, kommer vi ta bort den så att jag kommer inte ha någon pickline längre. Hon hör inte riktigt det, hon bara, du, vet du att man behöver faktiskt lägga om den här en gång i veckan? Och jag bara, ja. Jag har ju haft det några månader nu, så det är ju det jag har gjort. Och nu är det ju en vecka. Och nu lägger vi ju om den. Så att det är ju det är jag medveten om, tack. Ja, vi har inte så mycket saker inne. Det är som att pluppar och grejer och bandage och skit och tejp och saker som man behöver för att fixa med den. Och jag har haft min tid bokad där i 3 veckor. Jag vet inte vad vi har. Så hon liksom började leta i lådor och hålla på. Och bara, den här kanske funkar. Nej, den passar inte. Ja, jag vet inte. Men nästa gång du kommer hit när vi gör om det så kommer det vara mycket bättre. Jag bara, ja, fast jag kommer ju inte göra det här igen. Utan det här är ju sista som sagt. Men hon lyssnar inte riktigt på det örat. Och så säger hon, du, skulle du behöva prata med en onkolog eller något? Jag bara, om jag behöver prata med en onkolog... Jag har ju en onkolog. Alltså jag har givit bara en onkolog. Men jag tänkte, hon kanske har fått en stroke. Och så frågade hon, du, får du någon behandling för det här? Jag bara, om jag får behandling för min cancer? Ja! Jo, det gör jag. Det får jag ju faktiskt. Det får jag av min onkolog faktiskt. Som ju... gör det jobbet.
Varför skulle du ha en pickline om du inte får en behandling? Som att du har satt ut den liksom
bara för att det är roligt.
Som ett så här fredagsnöje.
Det är liksom inte ett fashion statement som jag har kommit på, utan det är liksom, får du någon behandling? Ja! Tack.
Men inte av dig.
Vad tryggt och bekvämt det känns.
Ja, det känns toppen. Står där och håller min hjärtslang här. Skönt att inte behöva pilla med det längre. Så det var ett besök.
Fick du en liten återsläng av den här existentiella ångesten när du satt där?
Livet passerade revy. Vill du prata med en onkolog? Ja, har du en på lager eller vad menar du?
Lite chitchat sådär, men när man håller på.
Kul.
Ja. Nej, men hon kanske inte har träffat på cancer för, jag vet inte, det var helt bizarrt.
Alltså,
men hon ville ändå prata sen om att hon hade jobbat liksom, med vård av patienter i hemmet och har gjort det här jättemycket.
Vad menar hon med det här? Jättekonstiga råd till människor som är mitt i...
Eller, har ställt dumma frågor.
Ja, det är en speciell utbildning. Och jag,
den här utförsäljningen av vårdcentralerna, det var
Nej, pantakry alltså. Min sambo är med på alla mina diverse plågsamma behandlingar, så att han är vittne till allting. Och det är jättebra, så man kan prata igenom det sen. Bara, hörde jag det här? Sa hon det här? Hände detta verkligen?
Han beskrev ditt face så himla bra efter när han hade suttit där och liksom sett ditt ansikte när hon sa de här sakerna. Och du hade bara exploderat invärtes och försökt att vara så här, jo, jag har en onkolog, och stirrat på honom.
Och bara, ta mig härifrån, hon är tokig. Mm. Ja, så att det är det. Mm.
Men tänkte hon att du liksom höll på med någon slags hemmabehandling? Och inte visste att man ska lägga om den, inte hade någon
chansade
doktor lite. Som... Eller?
Jag vet att den bara uppstod en dag och nu vet inte jag vad jag ska göra med den eller varför jag har det.
Ja, det här bandaget har hamnat på min arm med den här slangen som verkar gå genom hjärtat typ att den inte prickade något annat. Men det är ju... Ja.
Ja.
Det låter inte som något man... pilla med hemma för kul liksom.
Nej, man liksom tar ju inte ens på plasten nästan för att man är så rädd att det ska komma in någon bakterie som ska bara... Mm. Så att, ja, jag får behandling för det här, det hoppas jag att hon...
Mm. Vad skönt att den är borta.
Ja.
Titta på mig där.
Okej, jag har en fråga till.
Du får fråga.
Efter operation, hur mycket bröst kommer det vara kvar?
Det vet jag inte.
Nej.
Ingen aning. Det är ju olika hur man gör. Om man till exempel har en genetisk bröstcancer så brukar de, som jag förstår det, nu kan inte jag allting, så rekommenderar de att man tar bort all bröstvävnad och rekonstruerar, eller hur man nu vill göra. Nu är inte min genetisk, tackar. Och den är väldigt liten. Så att det kommer bli en operation, men hur stor operation eller hur liten operation, det vet vi inte än. Utan det får vi se efter nästa cellgift. Då får jag en till magnetröntgen och då ser vi vad som är vad och vad de rekommenderar.
Mm. Men de har koll helt enkelt.
De har koll och
tror att de är inte kry.
De är inte kry. Och jag måste säga, vården har varit fantastisk. Jag har otroliga läkare, min onkolog. En gullis. Jag älskar honom. Jag vill ha att han ska bo här. Och bara lugna mig och säga fina saker. Mm. Och vara trygg och fin och proffsig. Så är det med det. Men jag vet inte. Jag har tänkt massa olika. Så här, tänk om det blir så, tänk om det blir så. Men det får nog bara bli. Jag har... kontakt med ganska många kvinnor som har haft det här. Det är så himla mycket folk som har haft bröstcancer. Mm. Det är så himla, himla vanligt. Så att jag tror 5 i min messenger nu som jag aktivt skriver med. Som är liksom av bekanta som har sträckt ut en hand. Liksom. Hej, jag har också haft det här. Ja, jag har också. Och som har gått igenom lite olika operationer. Och någon beskrev det som att de tog liksom en tårtbit. Och tar man liksom en del. Men inte hela. Någon har tagit hela. Någon har rekonstruerat hela. Någon har tagit bort allt och inte rekonstruerat. Och det kan man ju säga. Om bubbrelationen så tycker jag att när jag fick senaste magnetröntgensvaret. Att den har svarat så himla bra på behandlingen. Och att den är hälften så stor. Som från början. Då tycker jag att det har varit mycket trevligare att ha bubs. Då känns de mer som kompisar. Då jobbar vi mot samma mål. Även om det är en svikapatte.
Ja.
Ja, men skönt det. Ni ska ändå fortsätta hänga ihop åtminstone hela sommaren.
Ja, vi ska ju det. Ska ju det.
Det är så jävla fett att hälften av behandlingen är liksom klar. Och hela början, alltså hela ovisshetsperioden. Allt det är liksom över och sen är halva behandlingen klar och så är det liksom, det är ju så jävla fett att du liksom... Mm.
Det är trevligt. Ibland så vaknar jag och tänker att fy fan vad fett, hälften är klart. Mm. Jävlar vad nice. Och sen så kan jag andra gånger känna bara att fan, hälften är kvar. Jag har gjort
glaset
det här så
länge
nu. Glaset
är både halvfullt och halvtomt. Mm.
Ja, det är mycket glas nu. Alltså. Det är, och man är så less. Ja, det är ett av varje. Och jag tillåter mig själv att tycka att det är piss ja. också. För det går liksom inte att säga någonting annat än att det är piss. Det är en bajsmacka. Om man ska bara äta skiten.
Ja, det är verkligen piss. Det är, bara, alltså, det är ju sån jävla det fucking är... skit.
Kommer det vara någon skillnad på den här andra varianten av cellgift mot den första? I
ja,
hur du kommer må och så?
Ja, vi går inte igenom, jag och min onkolog går inte igenom vad säger man, biverkningarna för nästa behandlingsgrej innan den står för dörren. Liksom, för det är så mycket man äter hela tiden då. Men som jag förstår det så är det, den attackerar liksom en annan sorts del av systemet. Och den första har jag inte varit så himla förtjust i. För att den har liksom... det har mått så himla, himla röttet liksom. Så att... och alla reagerar olika. Alla får olika symptom eller biverkningar. Så att man vet inte vem som reagerar. Man kanske inte får några biverkningar. Man kanske får alla biverkningar. Man kanske mår skitbra. En del jobbar igenom. En del är sjukskrivna helt igenom. Men som jag förstår det så... är det många som mår bättre på nästa. I alla fall två som jag har pratat med. Som jag har vågat prata med. Jag googlar inte. Jag kollar inte upp någonting på nätet. Jag går inte in på några hemsidor. Inga Instagram, ingenting. Jag vill inte... för att det är så... internet alltså.
Mm. Och det var väl också en grej i början. När du skrev att så här, jag vill inte ha råd. Mm.
Jag vill inte ha råd. Och jag vill inte att någon ska skicka... länkar till någon forskning och jag vill inte höra hemska saker. Och så det som finns på internet är ju när det har gått dåligt. Man skriver ju, alltså man får ju höra när det gått, när någon har mått sämst och när det blir värre. Och det är någonting jag tycker liksom att en del är väldigt liksom ville säga det väldigt tydligt när jag fick min diagnos först, var att, åh, det här är så jobbigt och cellgifter är svårt och sen blir det jobbigare och jobbigare, så det vill inte jag höra, det får jag ju uppleva i sådana fall, då är det ju så, det blir ju bara mer bajs av att liksom lägga mer skit på mackan, om ni förstår.
Det är ett bra ordspråk.
Man behöver inte lägga den på mackan innan man ska äta den.
Nej, för att man kommer käka den ändå. Man har liksom
det är mer bajs om man lägger mer skit på mackan. Det tyckte jag var väldigt bra. Ja, ja verkligen.
Välkommen till mitt liv nu. Nu är det så här bara. Ja. Ja, men så att jag har tagit bort ganska mycket för detta kompisar eller bekanta också. Jag var ganska skoningslös i klippa bara. Om jag känner att det här funkar inte för mig, då funkar det inte för mig. Och då är det så.
Har folk varit bra på att respektera det? Alltså att, eller var det liksom?
Alltså, det, för det mesta absolut, för det mesta. Och jag har ju meckat med er också och sagt att, nej men ni får inte säga så. Ni får inte ha den här tonen, nu funkar inte det här för mig.
Nu får ni inte skriva utropstecken.
Ja. Nej, det är för hårt för mitt nervsystem just nu, så att ni fick inte använda... några utropstecken, inget caps lock ett tag. För att jag bara klarat av det. Det ser ut som att det skriker på mig, jag får panik.
Skriv inte så här, skriv så här.
Jag tycker du har varit väldigt bra på att kommunicera.
Jag tycker också det. Jag tycker att det har varit så himla föredömlig. Eller så här, eller så jävla skönt också. Alltså som anhör, eller liksom att få liksom någon, för man kan ju inte göra någonting liksom så. Men man kan i alla fall försöka stötta på det sättet som du vill bli stöttad på. Och det har varit så jävla, du har varit så himla bra på det. Att säga så här, jag behöver detta.
Men det har också, tack för att du säger det, det var fint att höra. För det är också någonting som jag inte har kanske varit så himla bra på innan. Men blev så himla tydligt att mitt liv liksom hängde på det. Mitt psykiska, där det var som värst. Så att så otroligt känsligt, jag måste säga exakt vad som funkar. Exakt vad som inte funkar. För att tippar man över liksom så kommer jag bli tokig. Känns det som. Så att en del, någon har blivit sur när jag har sagt att, vet du, det där funkar inte, jag behöver det här, eller jag behöver att du inte uttrycker det på det viset. Och någon har blivit sur och då är vi liksom inte kompisar längre, för då är det inte den relationen. Men den absolut majoriteten av vänner och bekanta har varit jättefina och bara, okej, tack, vad bra att du säger det, då gör vi så här, och vad kan jag göra, hur kan jag göra så? Så. Och det har varit jättefint. Så jag kommer inte kunna följa med på medeltidsveckan i år heller. Och det är skitsegt. Mm. Fan vad jag ville dit i år. Du kommer
sakna så jävla mycket.
Men du har giltiga skäl för frånvaro.
Ja.
Du är härmed beviljad.
Tack.
Jag har en sista fråga.
Ja.
Hur känns det utan hår?
Ja. Lite kallt. Lite naket. Jättekonstigt.
Men det går jättefort att duscha.
Det går, alltså det, njutigheten av att känna vatten direkt mot huvudet och nacken. Det är så skönt. Det är så otroligt nice. Mm-hmm. Och nu när det är varmt, otroligt nice. Det är ingenting som klibbar i nacken. Så att det är okej. Men jag tycker också att jag ser ut som ett knä. Och jag är också trött på att se ut som ett knä. Och man vaknar och ser ut som ett knä. Och ja, nej, men det är inte det roligaste. Även om det är praktiskt. Nu har jag fått behålla ögonbrynen och ögonfransarna, vilket jag är glad för.
Så du ser ut som ett knä med ögonbryn?
Jag ser ut som ett knä med ögonbryn. Så är det. Och jag får bara ha... Det får vara så. Man får liksom...
Men det är spekt med de här håren man inte tänker på, som du berättar om i näsan, liksom.
Mm, gud, näshår. Snor utan näshår. Så jävla jobbigt. Det, allting var ingenting fast... Det är bara en ström av snor, liksom. Och allt går upp, liksom. Det är som att man bor... man är på live och man liksom har en eld inne hela tiden. Och man är så svart i näsan när man kommer hem. Så är det. Hela tiden. Fast jag är inte på live. Bara hela världen är öppet rätt upp i näsan. Så att det... Och då ska vi inte ens prata om rövhår, hur det är utan
jo!
Det. Men skitsamma.
Jag pratade om det var så bra. Snälla berätta. Det var så kul. Snälla.
Jag skulle inte ta upp det här, för jag skulle
ha tagit upp det, så jag tänkte att jag visste inte vad du menade. Men du tog upp det, snälla. Så
alltså, man har inte en tyst fis på månader utan rövhår. Och det är så ovärdigt, alltså det är omöjligt om jag inte gör en yoga pose, vilket händer så sällan. Så att jag väcker mig, jag väcker min sambo. Och det går inte att stoppa, det är bara så.
Jag har aldrig tänkt på att det är sambandet finns mellan rövhår och tysta fisar. Det var en nyhet.
Ja, jag tänker att det är liksom en liten så här luftmöjlighet.
Ja, det är, nu när du säger det så känns det ju självklart, men det är ju inget man har tänkt på innan.
Nej, det var en överraskning och det var ingen som förvarnade mig.
Nej. Varför är det ingen som pratar
ingen
om det här?
Det var ingen som sa något. Nej, det är så ovärdigt alltid.
Det står inte med på biverkningslistan.
Vad sa du?
Det står inte med på biverkningslistan.
Det gör inte Nej. Det. Jag ska ta upp det här med onkologen på fredag.
Vet du? Det ska man väl rapportera in.
Han frågar mig.
Nya biverkningar.
Ja. Ja. Han frågar sig, hur går det med sömnen?
Jo, det ska jag berätta.
Sådär! Ska vi göra något med medicinerna? Nej, nej, det ska vi inte.
Men kan jag få en liten rövperuk, tack?
Varför du har in, vad ska du få göra en liten rövperuk och sätta dit? Liksom?
Ja, men det är kanske inte en dum nej. Idé. Det var inte hit jag tänkte podden skulle ta oss. Men
eller göra
det
liksom som en liten stringtrosa, men med liksom en liten man där bak.
Alltså jag har tänkt på stringtrosor för att det är också liksom bara mer luftgenomströmning till området. Men, jag
men med
inte,
lite hår på.
Jag vill inte ha mer jag kan inte vara en millimeter mer obekväm Nej. Än jag är just nu. Så att,
men en liten liksom, rövperuk, jag tror att här har vi, jag vet inte om det är en stor men det är absolut en helt ny marknad.
Verkligen.
Och du är ju bra på att göra peruker så att.
Det är sant.
Ja, men, och de
och du har ju redan ett företag
hårborttagning och ta bort att de kanske får det här problemet. Så det kanske är jättemånga inom skönhetsindustrin som kommer vilja kunna sova med en liten rövperuk för att inte vakna på natten.
Jag har två checkar till en bra klinik. Du kan gå dit och be att få lite hår.
Ja,
han är lite över. Vad ska du ha det till?
Skit i det. Bokstavligt talat.
Ja.
Ja. Men man,
jag upplever en bajsmacka här, okej?
Okay? Man har en sovmask för ögonen och så har man en liten sovmask för öven.
Ja.
Ja. Ja.
Jag tror att det här kan bli något.
Ja.
Jag tror med en eller två bra influencers så har vi en,
ja,
och har förutom, en
trend.
Och det är ju inte, och det är ju inte bara liksom när man ska sova, man vill som kunna fokusera på något annat. Det är att titta på tv, se en film. Och jag har liksom
men om man kanske åker i kollektivtrafiken för att nu. Så vill man liksom inte dra för mycket uppmärksamhet till sig. Så då sätter man på sig sin lilla rödperuk innan man går på bussen.
Ja, i toppen.
Ja. Eller gör den här yogaposen. Men det kanske också är lite avslöjande.
Otroligt. Lyfter man nyfiken alltså, på yogaposen. Det är så, du kan tänka dig att fotografera.
Om målet är att inte ta så mycket fokus så röstar jag på rövperuk. Mm. Just i kollektivtrafiken.
Eller man kan sitta i publiken på en föreställning.
Jag tror jag tar det.
En liten rövperuk.
Men jag är också nyfiken på yogaposen. Kan man få en bild?
Ja.
Jag kan leverera en sen.
Perfekt.
Och sen förutom enhörningslivmodern så är det ju också med den här rövperuken en, det känns som en artwork waiting to happen. Också.
Känns nästan som en vad heter det? En maskott. Mm.
Mm. Jag ser lite som pentroll framför mig med lite sån
rövperuk.
De kanske är kompisar. Enhörningssnippar och rövperuken. Ja.
Min son kan säkert ge dem ett passande namn.
Ja,
ja snälla.
Det är klart att det ska vara en man som ger enhörningssnippan ett namn. Det är historiskt korrekt.
Ja.
Jag ska egentligen prata nu efteråt, men det känns som att vi är färdiga.
Men Jenny, får jag fråga?
Hur känner ni?
Ja, alltså, kan man säga att ifall folk har frågor, att de kan skriva dem till oss eller kommentera dem? Eller vill du inte att vi säger det?
Det går jättebra. Det är väl jättebra.
Så om man har frågor, eller du får säga det, kanske är bättre att du säger det. Bättre än att jag säger det.
Mm, ja, om våra goa lyssnare ändå har frågor, eller man är nyfiken eller vill veta eller bryr sig vad som helst, så går det jättebra att ställa dem i våra sociala medier. Kanske att vi tar upp det där, eller att vi tar upp det i ett nytt avsnitt, eller hur vi nu vill göra. Men fråga får man alltid göra. Tycker jag inte om frågorna så får du inga svar på dem.
Är det någon som har en rövperuk liggande så kan man ju skicka den.
Ja, lite förslag.
Oanvänd helst.
Framförallt det.
Man kan ta en bild.
Eller om man vill tillverka en och ta med sig till medeltidsveckan när vi ska köra.
Det kan man väl också använda som vapen.
Hyckelådemoner.
Om man känner att man har väldigt ljudliga fisar som kommer störa våran show så kan man ju passa på att börja tillverka en liten rövperuk nu. Oh.
Då är det bra att jag inte är med i år.
Jag tycker det är jättesynd. Jag tycker det här var en underbar. Jag hade kunnat göra mitt liksom bröstljud så hade du kunnat göra ditt.
Så där är verkligen ett sammanhang där du kan ta fokus utan att det blir dåligt.
Vad sa du?
Nej, men vi kan ju förtydliga det. Att vi har ju uppmanat folk att tillverka saker till oss som vi kan använda när vi spelar live-rollspel.
Mm.
Som vapen eller skydd eller
allmänt tillhygge.
Ja.
Mm. Så rövperuk är bara ytterligare ett bara inspirationsförslag.
Mm. Viktigt. Mm. Det här revolutionerar min röv alltså. Gud vad bra.
Så jävla bra.
Tänk att det finns folk som tar bort håret där frivilligt.
Jag förstår inte det. Jag är så avundsjuk på allt hår nu. Jag klappade på Cecilias håriga ben igår och bara, åh, vad fint med hår som sitter fast.
Jag kände väldigt härligt att jag fick alldeles för lite liksom uppskattning för det här, det håret man har liksom.
Ja visst, och tänk på alltså ansiktsfjun man har som också har funktion liksom. Nu är jag ju bara ett ägg.
Eller ett knä.
Och ett knä.
Alltså jag har lite hår på mina knän.
De är... Ja, vad tur. Mina knän här.
Ja.
Jag kommer bli så glad när mitt hår kommer tillbaka. Det kommer bli jättemysigt och jag kommer klappa på det konstant. Mm.
Jag känner att det är också ett event vi skulle kunna fira med en öl.
Hair comeback.
The return of the hair.
Alltså, många saker att fira.
Kommer allt hår på samma gång då? Eller kommer det liksom någonstans?
Du, jag vet fan inte.
Det kräver en uppföljning.
Jag återkommer. Ja, det gör det. Det, är lite, det har varit lite fascinerande. Mm. Vad som gick först och vad som gick sist.
Nej. Ja, allt åkte inte på så samma gång.
Nej.
Det här är ett ämne vi får återkomma till.
Det gör vi.
Jag har mycket att säga om hår.
Det låter jättebra.
Ja, mina ögonbryn hälsar.
Men mina med, för de finns. Mm.
Måste vi ta en bild på våra ögonbryn?
Vänta, hur gör man det? Nej, någon annan
får ta en bild. Jag har på datorn. Så jag
tog en bild, tror jag.
Ja, vi får se hur det blir. Tack för att ni lyssnar. Jag avslutar här nu. Så.
Mm. Ja. Ja.
Tack för att ni lyssnar. Tack till Kristoffer på Kvarnberg Production för att du klipper våran podd. För att vi ska berätta för dig att vi har en podd. Vi har glömt att förvarna dig, men tada! Tack till alla Patreons. Och känner du att, men gud, har ni Patreon? Det har jag ju missat att gå med i. Så gör det. Mm. Så hoppas vi att vi kan få till en höstsäsong också. För vi är så himla taggade. Inte minst på att få höra uppföljningen på The Hairy Tale Jenny.
Mm. Ja! Exakt. Och om ni inte följer oss på sociala medier och vill ställa frågor eller hålla koll på saker, så är det ju Instagram och Facebook. Som is the shit.
Sätt igång.
Gycklargruppen. Mm. Hyckel.
Glad sommar!
Glad sommar! Ja. Puss, 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 puss.
Public service.
Hejdå.
Public service.
Hejdå.
Plupp.